Min bästa väns fru av P.O. Bengtsson. Uppläst av mig, André Kristensson, för Word Audio Publishing International 2018. 1. De trötta sommarflugorna har inte en chans att överleva kollisionen när vi kommer farande med bilen på motorvägen i 120 km i timmen. Insekterna mosas mot framrutan och lämnar kladdiga märken efter sig som vindrutetorkarna aldrig rår på i efterhand. Man blir tvungen att gnugga bort de döda flygfäna för hand med rengöringsmedel för att få bort fläckarna. Det är samma sak varje sommar. Ju längre söderut till värmen man kommer, desto större blir småkrypen. Det låter smack, smack, smack mot rutan. Och sedan är flugsvärmen upplöst, spridd för vinden. Och själv trampar jag ner gaspedalen ytterligare någon millimeter mot golvet och märker hur motorn besvarar fotrörelsen med sitt karaktäristiska morrande. Landskapet skiftar från grönt till gult när skogarna tunnas ut och ersätts av gigantiska fält som ser ut att fortsätta för evigt bort mot horisonten. Vår gamla Mercedes skakar och rister olycksbådande under oss och Cecilia säger att vi måste förbereda oss på att förlora ett hjul i farten om vi inte snart lämnar in vraket på en 1000-mila service för att åtgärda det mest nödvändiga. Vad är en 1000-mila service ens? Undrar jag tyst för mig själv och inser att jag faktiskt inte har en aning om vad yrkesmänniskorna sysslar med på en verkstad där man dumpar bilen. Den här rishögen har gått över 40 000 mil och är det mycket eller lite? Och hur nära är vi att behöva göra oss av med bilen helt och hållet? Och betyder det i så fall att jag måste köpa en annan? Och kan vi lösa det här problemet genom att istället gå med i en gemensam bilpool och låta andra se över det tekniska? Jag frågar Cecilia men hon rycker på axlarna och ser ut att strunta i vilket och det gör mig lugnare inombords. Om Cecilia är cool så finns det hopp, tänker jag, och bestämmer mig för att försöka förhala hela den här servicegrejen ett år till, om det går. Bara vi låter någon se över bilen snart så är det nog ingen fara, svarar hon efter en stund och lägger sin hand ovanpå min och så växlar vi gemensamt ner till fyran. Och jag gillar när hon gör så där. Det är en bekräftelse som sätter fart på blodet i kroppen och jag säger att nej, det finns inga planer på att förlora några hjul på gamla Bettan, allra minst i farten. Den här bilen klarar vad som helst, säger jag, och hör själv hur ihåligt det låter. Du behöver inte vara orolig. Jag vrider huvudet åt höger och tittar på Cecilia som möter min blick och skrattar på det där skälvande sättet som kan betyda precis vad som helst och som också betyder precis vad som helst. Det vet jag ju. När jag betraktar Fanny och Maiken i backspegeln sitter de försjunkna i tankar och stirrar ut mot fält och vindsnurror runt omkring oss. De håller utkik efter loppisskyltar längs vägen och varje gång de får syn på en frågar de om vi kan stanna. Ibland gör vi det, ibland inte. Det beror på humöret hos den som kör. Vilken själslig takhöjd vi delar i den här familjen, trots allt, viskar jag, likt en bön. Att leva med en annan människa är att låta den människan hållas. Det är min fasta övertygelse. Jag vill gärna tro att Cecilia accepterar mina tillkortakommanden och bara låter dem passera obemärkt när det är möjligt. Fast svärtan i hennes ögon just nu vittnar om något annat. Hon tycker nog inte att jag tar hennes oro på allvar. Men alla är trötta efter en lång bilresa och vill vara framme. Och egentligen är glädjen över att få vara lediga tillsammans mycket större än oron över att bilen är på väg att rasa ihop. Det lär visa sig, eller hur? Älskling, säger Cecilia och lägger handen på min nacke. Du är en klassisk stenåldersman som håller fast vid en tid som inte längre existerar. Förr eller senare kommer vi att behöva en ny bil.